Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är här och Tove är här.
Hej!
Hej! Vi sitter i Fredrik Okazakis studio som vanligt. Fredrik, hej!
Hello! Hej i bakgrunden.
Hej i bakgrunden. Fredrik är här som bara tech idag. Vi har extremt rolig podd idag tycker jag. Mm. Vi har jättemycket att prata om och vi har mer gäster än vi någonsin haft på 6 säsonger. Tove, vilka gäster har vi då? Mm.
Då vill jag hälsa välkommen till Emma Särner.
Hej.
Hej.
Tack.
Långmyre Vineri.
Ja.
Mm, på Gotland.
På Gotland,
mm,
exakt.
Jättekul att du är här.
Tack.
Och så Paula Eriksson som är chef för Corporate Affairs på The Absolute Company.
Hej.
Hej, hej.
Paula, kul att du är här.
Tack.
Och så har vi Anders Meldén på, som är vinskribent på Gourmet och Svenska Dagbladet bland annat.
Jajamän.
Och så föreläsare på Vinkällan.
Mm. Mm. Precis.
Om både vin och sprit.
Ja.
Mm. Mm. Jättekul. Alltså vilken all-star crew idag. Man blir nästan lite starstruck.
Och vad ska vi då prata om?
Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Men vi har jätteviktiga saker att ta upp. Vi ska prata om gårdsförsäljning. Mm. Vilket är ju väldigt aktivt och debatteras häftigt från både för- och nackdelar. Och det finns ju lobbyister från båda sidor. Så att vi är lite kluvna här idag. Så vi ska se vad vi kommer fram till. Och Emma ska väl mestadels vara pro, hoppas jag, eller tror jag. Du får se. Driver med vingård så kan det ju finnas fördelar med att sälja sitt eget vin.
Ja.
På ett enkelt
Exakt.
Sätt. Mm. Sen ska vi också prata om Sverige som dryckesland.
Mm. Mm. Och lite grann kan Sverige bli ett vinland. Det tycker jag är spännande.
Mm.
Och sen så måste vi prata lite krog.
Ja, vi måste prata krog. Det måste vi tyvärr
göra. Så det blir lite så här, ska vi ha korkavgifter i Sverige?
Ja, det finns ju en balansgång där med att kunna gå till en restaurang och ta med sig eget vin. Och med korkavgift, ska man ha det eller inte? Och sen så ska vi också prata om någonting som jag saknar oerhört. Och det är ju att varenda gång jag är i Köpenhamn så går jag till min favoritkrog. Så äter jag lunch eller middag. Och sen köper jag med mig vin som jag har druckit där.
Mm.
Hem. Helt lagligt.
Mm.
Hade inte det varit ganska härligt att kunna göra det?
Absolut. Mm.
Eller hur?
Ja.
Och skulle det funka i Sverige? Det kan vi prata om.
Mm. Så tycker jag. Det känns som vi är ganska långt ifrån just nu. Men...
Ja, just nu är vi långt från allting. Men...
Ja.
Det är många steg kvar.
Ni kan få ett artikelnummer med det hem.
Ja, precis. Jag skriver ner artikelnummer så kan ni hitta det på Systembolaget. Mm.
Men det är ju trevligt som när vi var i Piemonte senast. Och så var vi åt lunch och ville ha ett gott vin till lunchen. Och så finns det goda vinet enbart i flaska.
Mm.
Och sen kanske man inte vill dricka upp allting. Utan man bara tar med sig resten hem. Och det är ju också väldigt trevligt.
Kan man göra det?
Ja.
Uppdaterad doggybag.
Ja, precis.
Och likadant i Spanien.
Ja.
Kan du göra så också?
Ja, det visste inte jag. Nu vet jag det.
Tove har alltid druckit upp.
Ja, det
gör jag inte. Tove har aldrig kommit det.
Jag har med mig en extra flaska med fyller i resten och så stoppar ner väskan. Och
ja, så kan man faktiskt göra. Fast det tror jag inte man får.
Nej, det var det. Nej, men så det är ju intressant. Mm. Men vi kanske ska, vad ska vi börja med? Det känns
mycket. Nej, men jag tänkte så här att alltså, varför sitter vi här? Och hur, det har ju blivit en ganska stor explosionsartad liksom, ökning av som jag menar Långmyre Vineri är ju helt nytt. Jag menar, det är något som aldrig skulle kunna startas kanske för liksom, för flera år sedan. Alltså det har ju hänt så himla mycket och jag tänkte lite grann, där kanske Paula kan börja.
Ja. Nej, men det stora som har hänt är att det egentligen inte är lagligt att sådana som Emma kan starta en verksamhet. Jag jobbar ju på det som var Vin och sprit. Och det kanske en del yngre inte minst, det var ju att det var ett statligt monopol ända fram till 1995. Och det som hände då är att Sverige ville gå med i EU. Och då gäller ju den inre marknaden för varor och kapital och tjänster och människor. Och då sa man att ett statligt monopol, och det Vin & Sprit gjorde var att man hade monopol på produktion, import, export och distribution av vin och sprit, som namnet antyder. Mm. Och det sa de att det får ni avskaffa, det går liksom inte ihop med den inre marknaden. Och plötsligt, utan att man kanske gjorde en stor affär av det, så blev det plötsligt lagligt för andra att starta företag. Det är då alla vinimportörer kom, det var ju en boom där på 90-talet om det minst. Det var det första som hände. Alla passionerade vinintresserade människor som började importera. Och sen Mackmyra Whisky, de är en av pionjärerna i Sverige.
Verkligen.
Och de började 99. Och som jag har fått höra storyn, så var det en kompis som gick ut en kväll. De var ingenjörer. Hur svårt kan det vara att göra whisky? Och dagen därpå så tog de upp den där idén igen och började. Mm. Så nu finns ju ett företag som Mackmyra uppe i Gävle. Och de har ett 40-tal anställda. Och det är Mackmyra Whiskyby. Och man kan få dit och se produktion. Man kan få besöka lagren som är så här stora gamla bergrum. Som jag tror tillhörde försvaret tidigare. Mm. Och det från ingenting. Så nu finns det ju massor med företag, jag tror mer än 550 företag i Sverige som på något sätt gör alkohol.
Ja, det finns ju mycket vodka till exempel och
öl
och gin och det finns ju alla möjliga sorters.
Men något som jag tycker är lite spännande, det är ju faktiskt om man går ytterligare tillbaka i tiden och kommer till liksom Sveriges sprithistoria, om man nu ska liksom vara ännu mer så här lite. Det tycker jag också har någonting som har liksom, dels har det varit lite bortglömt, men också har det någonting som har börjat också lyftas upp på senare tid. Mm. Att vi har en just det där vodkabältet eller vad man ska
traditionen
säga.
Om att dricka sprit. När 55 startade ju Systembolaget. Och då har jag kollat på siffror, om man tittar på försäljningen av vin respektive sprit, så var det ju ungefär 90% sprit och 10% vin. Mm. Och idag är det ju precis tvärtom. Mm. De har ju verkligen lyckats med, för det var ju medvetet att man skulle försöka få över folk från att dricka stark sprit till att dricka vin istället. Mm. Det har man lyckats bra med. Mm.
Men har man glömt lite grann av, har man glömt lite liksom, den här historien?
Sverige,
därför jag nästan drar mitt millennial card. Alltså jag är ju född 92. Så jag har inte liksom varit medveten om Vin och sprit. Jag har ju bara känt till Systembolaget som det ser ut idag nästan. Och när jag blev gammal nog och liksom började dricka själv, så såg ju Systembolaget i princip ut som det gör idag. Det är mest vin och öl. Och sen så finns det snaps och vodka. Det är liksom så mycket som jag har känt till. Och jag har ju inte fått lära mig någonting om Sveriges kulturhistoriska bakgrund när det kommer till sprit. Annat än att vi hade jättestora problem. Och det var därför vi fick ett monopol. Ja. Alltså det är det enda jag vet.
Fast monopol, ja men det var problem. Alltså, jag har hört uppgifter om att folk drack 2 liter i veckan. Och jag är inte säker på att det var 40%. Jag är inte säker på att man destillerade på samma sätt då. Men missbruket var stort. Då har man läst Per Anders Fogelström om Henning Nilsson på Södermalm. Jag menar, väggarna, det drog in genom väggarna. Du har löss, du går upp 4-5 på morgonen för att jobba. Du har inte Netflix, du kan inte gå på gym, du kan inte gå på teater, du kan inte gå på bio. Du får kokt potatis och sill att äta. Dina barn svälter. Jag menar, att folk drack, jag kan förstå det. Men liksom, vårt liv har ju ändrats sedan dess i många avseenden.
Och vi i vinet var ju aldrig något problem, därför det var bara de rika som hade möjlighet att dricka vin.
Importerade. Ja. Så en del fick ju, vad jag förstår, till och med betalt i brännvin. Så att visst fanns ett problem, och nykterhetsrörelsen växte ju fram. Men det som också hände när Vin och sprit grundades, det var ju 1917. Och tänker in i det läget, det var matbrist. Första världskriget rådde. Det var inbördeskrig i vårt grannland Finland. I Ryssland ägde rum en revolution med bolsjevismen då som drivkraft, och det var liksom stora umbäranden och stor oro. Och då var det en som heter Ivan Bratt, som är en legendar i svensk alkoholpolitik. Han var läkare, och som jag förstår jobbade han på Katarina sjukhus. Han såg folk som kom in med delirium och väldigt oroade ur folkhälsoperspektiv. Och han ville ta bort vinstintressena från alkoholindustrin. Så han började ju köpa upp vinimportörer och destillerier och samla dem i det som blev Vin och Sprit. Och bland annat vår grundare Lars Olsson Smiths företag som hette Reimersholms. Det var så vi kom in i matchen så att säga. Och han hade ju fler idéer. Det är han som ligger bakom Bratt-systemet med motboken. Han startade Stockholmssystemet som var ett embryo till dagens systembolag. Det fanns en massa lokala systembolag. Och till och med något som hette Sara, Stockholms allmänna restaurangaktiebolag. Mm. Alltså folkrestauranger. Så jag gjorde massa initiativ för att ta över liksom kontrollen över alkoholen. Mm. För att och landet, det var ju ett annat liv då. Mm. Men det är lite i det, där vi lever nu, i skuggan av det som hände då. Precis. All den dramatiken.
Ja, och det finns ju mycket, man ska ju verkligen ta det seriöst. Att vi har haft ett ganska mörkt förflutet när det kommer till alkohol. Och det var ju problem och det är rättfärdigt att vi har någon slags kontroll idag. Men vi har ju ändå en ganska stark kultur kring framställningen, det är specifika smaker, ingredienser. Det finns någonting finare som vi glömmer bort.
Ja, försvinner det absolut. Lite grann kanske då i, liksom, i det här, hela den här monopolfrågan att,
det blir
att
ju
kulturen
tabu.
Har ju vuxit fram kring dryck idag på ett annat sätt.
Ja, men det är lite svårt. Det blir, man pratar alkoholromantik.
Ja.
Men det, man måste ju kanske, bara för att man tycker om alkohol eller att berätta att det finns ett hantverk bakom alkohol, så det, tycker jag att det kan vara svårt att få det att inte bli att man...
romantiserar.
Ja, precis.
Mm. Men nu svänger du, och det håller jag med om. Jag menar, nu är vi ändå snart 150 år sedan den här epoken, förra sekelskiftet, 120. Och idag ser man liksom mat och dryck har ju en helt annan status. Nu handlar det om att bli mätt och att inte vara törstig. Idag handlar det ju om att folk faktiskt är intresserade av mat och dryck på ett helt annat sätt. Och det kan ju vi se i vår bransch. Men när folk är beredda att liksom lägga sina pengar och sin kunskap på att lära sig mer om mat och dryck, hur tillverkas det, vilka råvaror, hur ska jag bäst kombinera det, oavsett om du vill laga det själv eller om du vill gå på restauranger eller besöka producenter. Alltså vi kan ju säga att de pengarna vi slåss om, det är liksom, ska folk istället köpa konst, ska de köpa mode, ska de gå på bio eller åka på semester eller ska man gå på restaurang? Mm. Det är samma pengar, det är samma engagemang man vill göra. Det här med liksom att bli mätt och bli full då, om man får säga så. Det är liksom, vi har rört oss bort från det. Det är en större trend och det tycker man ser överallt, det är inte bara Sverige. Vad mat och dryck betyder
det
för människor.
Världen. Mm. Och så det är ju också ett faktum att gastroturismen är ju den turismen som ökar mest varje år. Mm. Eller folk reser ju mest för mat än för andra saker just nu. Eller inte mest, men det är den som ökar fortast. Mm. Fortast är ett ord. Fortast.
Hur tycker du det har varit när du har jobbat? Du har ju då jobbat under statliga monopolet och nu i ett vinstdrivande företag.
Mm.
Hur är förändringen, skillnaden?
Ja, alltså jag började medan vi fortfarande var statligt ägda, men vi var inte monopol. Jag började senare då. Vårt bolag privatiserades ju 2008. Jag var ju skillnaden på den tiden. Det är som att gå från ett svenskt bolag till ett internationellt bolag där liksom passionen finns för produkten och varumärken. Vi är ju ett stall av andra internationella varumärken nu. Så det känns ju väldigt inspirerande, men... Vin och Sprit var ett fantastiskt bolag. Så personligt kan jag inte göra någon vittnesmål om att liksom respekten för produkten och sånt skulle ha ändrats. Mm. Jag menar respekten för hantverk. Det som var kul med Vin och Sprit kan man ju säga att genom det här initiativet av Ivan Bratt så samlades ju allt hantverkskunnande inom Vin och Sprit i ett enda bolag. Så liksom kunskapen hur man gör kryddar akvavit och kryddar brännvin, hur man destillerar och sånt där, allting finns ju det. Liksom det här kärleken till hantverket. Och nu finns det liksom en, så att säga, ett intresse för det här som är större än tidigare. Så det kanske inte så mycket med privatisering att göra som faktiskt att hur människor förhåller sig till våra produkter. Mm. Vad de vill ha ut av dem.
En intressant grej som jag brukar tänka på med Absolutflaskan, det är ju att ni har sigillet med bild på Lars Olsson Smith.
Mm.
Som ju var den stora krigaren mot det här statliga monopolet. Eller mot Stockholmsmonopolet som det ju var på den tiden och så vidare. Mm. Hur gick det ihop liksom? Att han råkade hamna där till slut?
Ja, Lars Olsson Smith som sitter på Silet, han var den som introducerade kontinuerlig destillation till Sverige, alltså varm rening genom varm rening. Och det var en teknik han hittade i Frankrike och importerade in, och i och med att han hade byggt upp en förmögenhet så kunde han omsätta den i stor produktion. Och han gjorde det av folkhälsoskäl. Och det kan ju folk tycka är lite förvånande så här nu i efterhand, men folk drack dålig finkel. Alltså man renade inte brännvinet bra. Han var övertygad om att de här finklet bidrog till delirium och att folk får illa. Så genom att först göra sitt femfalt, sen tiofalt, sen sitt absolut rent brännvin, så ansåg han sig hjälpa till med folkhälsan. Sen var han som en liberal och en entreprenör. Och han ville ju sälja in till Stockholmsmonopolet. Men de ville inte ha hans brännvin, trots att han offererade ett bättre pris. Så han blev outad. Och då blev han förbannad. Så det här var en affärsmässig uppgörelse. Det var då han startade det här vodka-kriget, brännvinskriget, och tog ut folk till Reimersholme här i närheten. Han hade ju sin fabrik där, och den låg ju kvar ända fram till 70-talet. Så han hade båtar, folk kunde komma ut och köpa brännvin direkt från honom, för det låg i Brännkyrka kommun utanför Stockholms kommun. Så att det var ju en affärsuppgörelse där som gick honom emot.
Ja, precis. Men att han sen då satt på de här statliga vodkaflaskorna, det kan man ju undra vad han hade tyckt om egentligen.
Ja, nej, men han vill ju ha liksom en bra produkt. Om folk vill dricka ska de dricka måttfullt. Så att han var ju inte för... Ja, du menar att han blev statlig sen? Ja, ja, det hade han inte gillat.
Nej, exakt. Han dog väl utfattig egentligen. Han
åkte till Rivieran och sådär, så lite pengar hade han väl kvar. Men hans liv är ju som en Hollywoodfilm. Ja, han blev ju rik och utfattig 2-3 gånger under sitt liv.
Alla pengarna.
Ja. Så kan det gå.
Ja, verkligen.
Ja, det är helt roligt att vi har en så rik historia ändå, tycker jag. Alltså, det är ganska fascinerande att lyssna på dig, Paula, när du sitter och berättar. Det märks ju att det finns en oerhörd mycket kunskap där. Men vingård i Sverige.
Varför?
Var det alkoholromantiken som fick dig att starta en vingård?
Nej, berätta. Alltså... långa historien eller korta historien.
Kör på.
Jag träffade ju min kille i Italien, där vi båda jobbade på en vingård. Han är vinmakare, utbildad som miller sedan ganska många år. Och har jobbat med vinframställning nu över hela världen. Och jag har ett stort vinintresse. Jag har egentligen ingen annan praktisk erfarenhet eller teoretisk för den delen. Men jag hade åkt ner för att lära mig om vin. Så träffades vi på den här vingården, och det var väl ganska romantiskt i sig, så det var svårt att inte bli liksom fångad av det. Och när vi väl hade liksom funnit varandra så började vi ju såklart prata om vår framtid ihop. Och där hade han en ganska bestämd idé av att han ville driva sin egna vingård. Och det tyckte jag lät jättespännande. Men vi båda drivs jättemycket av hållbarhet och miljömedvetenhet. Och att driva en vingård på de premisserna i Sydeuropa är jättesvårt idag. På grund av klimatförändringarna som pågår nu. Det går att vara ekologisk, men vädret är för oförutsägbart. Det är för torrt ibland eller för regnigt ibland, vilket gör att en ekologisk vingård inte har något skydd. Det finns ju en anledning till att man ofta säger att ett icke-ekologiskt vin är bättre ur kvalitetssynpunkt. För att du kan skapa den perfekta druvan. Du kan skydda den mot allt som gör att den skulle bli sämre i kvalitet. Så att vi ville starta ett företag och driva en gård som skulle löpa flera generationer efter oss. Och när vi tänkte på att göra det i Italien så var vi inte säkra på om vi skulle klara oss till vår egen pension. Så då började vi titta på andra ställen. Och eftersom jag kommer från Sverige så sa jag att där kanske vi eventuellt skulle kunna hitta på någonting. Jag har hört att folk gör vin i Sverige. Och det var inte speciellt självklart för honom, så han började ju ställa massa tekniska frågor kring liksom pH-värde och jordmån och nederbörd och allt sånt som jag då började googla på måfå. Och efter några frågor så var han så här, men okej, det går. Det finns förutsättningar. Vi har rätt, på Gotland kollade vi då, vi har rätt soltimmar, vi har rätt växtzon. jordmån, pH-värde, allt funkade. Så då tog vi tag i det, frågade vår granne nere på Gotland om han skulle kunna tänka sig att arrendera ut en del av sitt land till oss. Och det hajade han på direkt. Och då bara sa det klick. Mm. Vi hade väl egentligen tänkt börja ganska smått och testa ifall det gick och se om vi tyckte om det och så. Så vi frågade om 1 hektar, men han hade 8. Så då tog vi det, helt enkelt. Och sen bara rullade det på. Och vi vill ju skapa ett vin som är bra på alla sätt och vis. Och vi tror att med rätt kunskap, det är ju inte riktigt vem som helst kanske kan göra ett vin. Det krävs ganska mycket erfarenhet och kunskap. Det är ju en vetenskap.
Och hur långt in i projektet är ni idag?
Vi är 1 år in. Vi planterade under våren 2018. Så vi är ungefär 1,5 år från första skörd. Mm. Hösten 2020 tar vi första skörd.
Jag tänker bara, du pratar om väder här. Mm. Vädret i Sverige är ju inte så...
Nej, det är inte så sydeuropeiskt.
Nej, det känns så.
Fast just 2018 var det.
Ja, 2018 var en ren katastrof faktiskt.
Ja, okay.
Torkan var helt makalös. Alltså, det vet ju vem som helst som köper hem en blomma. Det första man gör är att sätta den i kruka och så vattnar man. Vi fick sista regndroppen första dagen på skörden, eller på planteringen. Sen regnade det inte på 3 månader. Och det var 35 grader varmt hela tiden. Så att allt borde ju ha dött på en gång. Vi förlorade 14%. Mm. Så det är ändå jättebra.
Har ni ett konstbevattningssystem? Eller?
Nej.
Ingenting?
Ingenting sånt. Dels för att vi kommer aldrig behöva det i framtiden. Vinranker är extremt tåliga. Mm. De klarar både torka och ganska mycket väta. Och det är alldeles för stort. Alltså, vi har 5 hektar planterat idag. Det är ungefär 10 fotbollsplaner. Att sätta upp ett bevattningssystem för det skulle kosta enormt mycket pengar. Mm. Och det var liksom det är för svårt.
Men i ett torrt klimat så kan det ändå behövas första åren.
Precis. Att ge lite. Och det är ytterligare en anledning varför vi valt att göra det i Sverige. Mm. Just för att den här risken av att behöva bevattna eller tillsätta kemisk besprutning, den undviker vi genom att vara i Sverige.
Dels vad för, har ni odlat för druvor?
Det är väldigt intressant faktiskt.
Vi har ju inte valt de konventionella sorterna. Nej. Dels för att de rent naturligt inte växer i Sverige. För att de kräver ett annat klimat. De vill vara i alla de länderna där man spontant tänker att man gör vin. I Italien, Frankrike, Spanien, Tyskland ibland.
Och som typ Chardonnay och Riesling.
Precis. Och Pinot Noir. Och liksom. Den sorten heter Vitis vinifera. Mm. Det är liksom den rena vindruvan kan man säga. Vi har valt, och likt alla andra i Sverige, för vi är ett par styckna ändå, att plantera resistenta hybridsorter kallas det. Så det är korsningar på Vitis vinifera tillsammans med en vild druva. Så jag brukar likna det lite vid en blandras på hundar. De framavlade hundraserna är oftast de som efter ett par år får kanske ledproblem eller leversjukdomar och liksom på grund av att de har konstlats fram så är de inte friska lika länge. Medan en blandras ofta är rätt resistent mot sådana saker. Så vi har 5 olika sorter idag. 3 gröna, 2 Tokaj Friulano-korsningar och 1 Sauvignon Blanc. Mm. Och 2 blå som är Merlot och Cabernet Sauvignon. Men så heter de Flirtai, Sorelli, Sauvignon Cretos, Melo Cantus och Cabernet Volos. Wow. Som är lite special.
Ni har inte den här Solaris som är vanligt i Sverige?
Nej, precis. Den är ju...
Den gör de flesta.
Ja, jag skulle säga uteslutande alla har Solaris. Sen finns det en blå sort som vissa använder också som heter Rondo.
Ja.
Jag har inte druckit något trevligt vin på Solaris faktiskt tror jag.
Har du inte det? Nej. Det har jag.
Ja, jag kan tipsa om...
Men Rondo däremot tycker inte jag heller. Ja.
Nej, alltså de är jättesvåra. Det krävs alltså enormt. Det är, som min kille brukar säga, det är väldigt lätt att göra fel. Men det går att göra rätt. Och det har hänt otroligt mycket med svensk vin bara de senaste åren när jag liksom har varit medveten om dem. Men det krävs enorm kunskap.
Men lite där med Sverige som dryckesland, vi har nog våra egna vingårdar. Är det någon vingård som du känner har liksom tagit det där steget extra långt fram just nu?
Alltså vi är ju en handfull vingårdar som har satsat nu ganska stort till yta. En av dem är Kullabergs vingård. De har...
Viktor
Dahl, ja, precis. De har verkligen satsat på kunskapen bakom. Jag säger inte att de andra inte besitter den kunskapen eller inte satsar på den på samma sätt. Men många som gör vin idag lär sig.
Allt eftersom. Men de tog in en fransk vinmakare där, va?
Precis. Mm. Och nu är ju... de har liksom sett till att den som gör vin faktiskt har en utbildning. De har även en praktikant som är kunnig. Alltså de har verkligen satsat på vetenskapen bakom det. Och sen så, det finns säkert massa andra som har gjort det också. Vissa har tagit in konsulter som har kommit och hjälpt till. Men ofta, eller jag skulle säga alltid, så behövs det en ständig närvaro av en riktig vinmakare.
Jag tänkte på Anders, spela in honom här. Vad tänker du när du hör liksom så här, vad tror du om Sverige
som vinland? Tror ju väldigt mycket på det. Och jag märker ju att egentligen sen årgång 2016, jag har ju haft förmånen att prova under ett antal år liksom, de svenska vinerna som har kommit mer eller mindre, och från årgång 2016 har kvaliteten varit jättebra. Och prisnivån har också på något vis justerats lite grann, för att det var väldigt vanligt förut att man fick betala väldigt mycket pengar för ett vin som kanske inte egentligen stod sig internationellt på något sätt. Men nu har man liksom börjat hitta en balans där mellan både kvalitet och pris. För jag förstår ju också att det blir ganska dyrt att producera vin i Sverige, eftersom dels så har du jättestora investeringar från början. Du har inte 5 generationer bakom dig som liksom har hjälpt till att bygga upp det. Och sen så har du precis det som du säger också, riskerna man tar hela tiden. Så det är ju inte att tälja guld med täljkniv liksom direkt, vad jag förstår, utan det här handlar om ganska hårt jobb.
Absolut.
Men kvaliteten är ju jättebra.
För stockarna att bli av bra kvalitet också, utöver hantverkskunnandet.
Man säger ju att 3 år ungefär till första vinet kan göras. Och sen kanske 10 år tills dess att kvaliteten också är bra.
Jag träffade en kille som gör champagne i Frankrike, såklart. Och han berättade om att när de planterar nytt så gör de inte vin på de vinstockarna på... Nu känns det som att jag överdriver, men jag har för mig att han sa 20 år. Under den tiden så har de andra vinstockar som producerar under tiden, eller så köper de in druvor som är av den kvaliteten de vill ha. Men de rör alltså inte de här vinstockarna på 20 år, för att sen så vill de ha kvaliteten efter det. Och det i vår värld är ju liksom, det är helt omöjligt. Vi är ju inte där. De äldsta vingårdarna i Sverige kanske är 30. Så de skulle ju nu då börja producera vin. Så vi måste ju kompromissa lite där. Men ju bättre det går, desto mer, eller ju längre tid det går, desto mer lär vi oss. Och till slut så kommer vi ju nå även den nivån. Ja.
Och champagne är ju ett praktexempel. Jag var också där och besökte och träffade champagneodlare. Och då frågade jag, vad kostar en hektar mark i champagne? Då sa den här personen till mig, 1 miljon euro. Och det här låter helt galet. Så jag frågade en annan person vid ett senare tillfälle, vad kostar en hektar mark? Han sa till mig, 1 miljon euro. Mm. Men man säljer inte. Nej. Alltså ärver du mark så går du in i någon slags här konsortium, att man odlar och skördar. Och i Sverige kostar bra åkermark i Skåne kanske 400 000 kronor per hektaren. Mm. Så att det här jobbet de har lagt ner på att kanske inte skörda de första 20 åren, jösses vad det har lönat sig.
Ja.
Alltså det är ett långsiktigt tänk.
Absolut. Sen kan jag säga att som besöker mycket vingårdar att det är väl, det har jag aldrig hört talas om. Någon som bara låtit ruvorna vara i 20 år. Utan
det kanske där har ju de, för, alltså, de kan, ja, men de kan ju sträcka sig ja. Kanske lite. Ja. Kanske var 10 år då. men ändå, det är enormt lång tid.
Man brukar åtminstone sälja druvorna till någon ja. Mindre
noggrann människa. Ja. Men de använder dem absolut
nej,
inte själva. För sig själva.
Okej, då är jag med. Mm.
Och frågan är, kostar ett kilo druvor? Mm. Och så om de betalar 6 euro för rätt druva att göra champagne på. Går jag till butiken, jag kan ju köpa ett kilo druvor för 30 kronor mm. i butik när mm. det kommit ända upp till Sverige. Mm. Så man bara ser på den här förädlingen som vinodling står mm. för. Mm. Jag träffade en svensk vinodlare som sa till mig att man kan försörja en familj på 5-6 hektar mm. när man är up and running. Och en vanlig jordbrukare som kanske gör potatis eller säd kan behöva 200-300 hektar.
Mm. Mm.
Och hur ser landsbygden ut med vingårdar kontra de här enorma jordbruken?
Mm.
Det kanske är intressant. Vi kanske kommer se en enorm utveckling med vingårdar. Men du kanske kommer gå i bräschen som ung kvinna och du vet, kanske bara explodera.
Men vi hoppas ju på mm. det. För att vi har ju, alltså vi finns ju på en landsbygd. Mm. Vi, den lilla orten Hamra där vi finns är vi ett par hundra som är skrivna. Varav kanske hälften bor där på somrarna. Och de flesta flyttar därifrån för att det finns inte arbete, det finns inte de framtidsutsikterna. Så att när vi först sa vi tänkte starta vingårdar, det är okej med er. För vi ville verkligen se till så att bygden var med oss. De flesta var ju mest glada över att vi var unga och ville etablera oss mm. där. För att det visar på ett hopp om att det kommer leva kvar. Mm. För att det, just nu så genomgår vi ett generationsskifte på landsbygden. Där vi har mjölkbönder eller bara bönder som jobbar med säd eller andra grödor. Som inte har en ny generation som vill ta över. Mm. För att det är inte tillräckligt spännande eller det finns
nej,
inte tillräckligt mycket pengar.
Jobb och det är för ja. Lite pengar.
Exakt. Och där är ju vårt, för vi, det är ju fortfarande jordbruk. Jag är fortfarande, jag satsar på att bli bonde. Liksom. Mm. Men det finns en annan. Det finns en annan aspekt kanske.
Som en romantisk aspekt kanske.
Ja, och lite ja. Smart. Mm. Ur ett
men är man inte rädd mm. att det liksom, skulle jag vara? Är man jo. Inte rädd så att det inte ska bli något vin liksom?
Jo, men alltså jordbruk är ju jätteläskigt. För att vi är ju helt blottade för vädret. Mm. Vad som är bra vid vin är ju att så fort vi har en bra skörd så kan vi ju mjölka den rätt långt. Så skulle året därefter bli dåligt och vi inte får något vin så kan vi höja priset på de flaskorna vi har.
Ni kan styra det lite själva.
Precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I kom ju osökt in på det här med gårdsförsäljning såklart, när vi pratade om det här. Det hade ju gjort en skillnad för er. Eller hur?
Absolut. Vi har ju såklart inte räknat med gårdsförsäljning när vi har satt upp vår affärsplan och liksom räknat på vår prognos. För man måste vara realistisk. Ja. Och även om det pratas enormt mycket om gårdsförsäljning just nu, så tror jag att det... Jag tror att det kommer hända, men jag tror att vi är många år ifrån det. Och då är det bara smart av oss att inte räkna med det. Men att få... När vi får besök på vingården, bara att kunna säga till dem, du kan få köpa mer en flaska härifrån istället för att säga åk 30 kilometer till närmsta systembolag. För det är också så det ser ut på landsbygden. Vi är inte på söder.
Nej, och alla systembolag har ju inte vinet heller. Och
nej, nu kommer ju antagligen de lokala ha det.
Precis.
Men faktum är att det finns ju 3 systembolag på Gotland. Jag tror att det finns fler på Drottninggatan typ. Mm. Och det gör ju att vi förlorar ju många på vägen. Mm. Och vi hoppas ju dessutom att genom att kunna sälja ett vin på gården, så har vi ju en viss kunskap som vi kan ge med kunden. Istället för att man står på Systembolaget vid en hylla och bara väljer vin efter pris eller land eller de här små cirklarna.
Etikett. Vilket också händer.
Jag gör det i princip hela tiden. Det är samma sak när jag köper böcker. Jag köper bara snygga böcker. Men det... Vi kan ju förklara hur vi har gjort. För vi tror att om vi får mer kunskapen...
Ja, men de är ju också där för er kunskap. De är ju där.
Precis, och vi kan peka, kolla ut till höger så ser ni en vindranka. Så där ser den ut. Den producerar så här många kilo.
Plus att rent krasst, ni kanske kan sälja en låda till dem då. Istället för att de köper ett vin på Systembolaget. Om man tänker ur ett ekonomiskt perspektiv. Precis.
Och de kan testa den på plats och se om de gillar den. Istället för att gå till Systembolaget och bli missnöjd och inte köpa den igen.
Och det är precis, det som du sa där, Daniela, som då de som hävdar att gårdsförsäljning inte ska få finnas.
Precis.
Säger, nej, köp en låda.
Exakt. Ja, men det är ju baksidan av det. Ja. Men det är ju också så här, på något sätt så tar ju den tanken oss tillbaka till den mörka tiden när vi var allihopa alkoholister. Så att jag menar, att köpa en låda vin idag innebär ju inte att
men man har man då för
nej,
liksom
och speciellt
att
inte på ämnena.
Jag satt och försökte beställa svensk vin. De ligger ju på en 250-300 kronor flaskan. Ja. Mm. Så har man några akuta alkoholbristsymptom så
köper man inte den, en låda där.
Nej.
Jag tror inte det exakt. Jag tror inte det heller. Utan det kostar fortfarande lika mycket för oss att göra vinet även om man säljer det på Systembolaget eller i sin egen gård. Större chans är nog att man tar högre pris på gården. För att man slipper lagerkostnader eller leverantörskostnader och kan istället ta direkt in i företaget och investera i ny utrustning eller kunskap eller personal.
Men Paula, du som är väldigt kunnig här, hur långt ifrån tror du att vi är en gårdsförsäljning idag? Hur många år, dagar?
Eller, oj, liksom? Nej, det är ju svårt att säga om, verkligen.
Ja, det var en svår fråga, förlåt, men jag ska ändå ställa den.
Nej, men det man kan säga stora skillnaden är att nu finns det ju massa företag som gör det här. Och det finns ju rimligt, det är ju rimligt att ta hänsyn till massa andra intressen som levande landsbygd och att liksom man ska få ett levande lantbruk och så vidare.
Och småföretagande.
Och småföretagande och så vidare. Att också uppmuntra en slags mer kunnig förhållningssätt till alkoholproduktion, vilket det är om du träffar en hantverkare och förstår hur det går till och vad som ligger bakom gör skillnad så att säga. Det är en stor trend inom mat och dryck. Men med det sagt, det här låg ju med i de här kända 73 punkterna att man ska införa gårdsförsäljning och att det ska göras en utredning 2020. Ja, sen precis. Är det svårt att säga vad det kommer att leda
utredningen
till.
Utredningen börjar om ett år.
Ja. Mm.
Så att vi pratar ju inte inom
och vi har ju redan gjort 3 utredningar som inte har gått i gårdsförsäljningens
fördel.
Nej. Och det handlar ju väldigt mycket om vilka politiker som sitter vid makten och vad de har för intresse. Och där har det ju svängt. Det är ju väldigt olika inom partierna också. Att vissa, en person kan vara väldigt starkt emot inom ett parti och sen plötsligt i nästa vända så har det vänt.
Men nu ligger man ju på det här att med ett bevarande av nuvarande försäljningsmonopol och införa någon form av begränsad gårdsförsäljning, det var ju det riksdagen röstade om. Så jag menar, nu vill man ju hitta en lösning som gör att man inte behöver göra något hårt val utan kan hitta någon form av konstruktiv lösning. Mm. Och nu gäller det att se vilka är de bästa hjärnorna på att knäcka den nöten.
Mm. Det har ju funnits olika förslag. Jag testar några på dig här. Om vi säger att du då skulle få förslaget att i så fall vara utlämningsställe i din ort. Eftersom du ändå säljer ditt vin så ska du då också då vara utlämningsställe för Systembolaget. Mm.
Det skulle ju tillföra mig enorma kostnader i lager och logistik.
Ja.
Men ifall monopolet bistod med det så tror jag att de flesta som skulle beställa, de skulle nog beställa lite vad som helst förresten. Så att, jag vet inte, det skulle ju... Skulle jag få hjälp med allt det extra arbete det innebar så hade det nog ändå varit värt om jag fick sälja mitt egna.
Ett annat förslag som i alla fall har funnits på papper någonstans var ju att ni då som vingård skulle kunna ha en kassaterminal som är kopplad till Systembolaget. Mm. Det innebär att när folk köper en flaska vin hos dig så betalar de till Systembolaget men de får sin flaska vin av dig.
Mm.
Det skulle då Systembolaget är väl inte helt positiva till det, men samtidigt så gör ju Systembolaget hemleveranser och det skulle kunna liknas vid det liksom, att du faktiskt får hem ditt vin fast du har betalat till Systembolaget. Men är det någonting som du...
Ja, det har vi faktiskt diskuterat på hemmaplan, att vi hade gärna haft försäljning men haft samma pris som Systembolaget, samma öppettider som Systembolaget, betalar samma avgifter, 5,21 kronor för flaskan och 19,68 för Falco. Alltså alla de här påslagen, att vi skulle vara exakt samma. Vi hade gärna betalat det via Systembolaget. Vi sätter ju vårt inköpspris i Systembolaget för att det är det vi går runt på, så då kan vi ju lika gärna ha det för oss själva.
Och då får ni ändå den här upplevelsen av att den som kommer ut och besöker får den service.
Ja, vi kan möta kunder. Vi kan, exakt. Ja. För det är inte alla som kommer kunna komma till oss.
Nej.
Även om vi är på Gotland och det finns en stor turism där så är det ändå 1 timme och 20 minuter med bil att komma till oss. Så vi vet ju att vi kommer inte ha kö flera mil. Liksom, utan det är ju de som verkligen är intresserade och som vill lära sig mer som kommer ta sig tiden. Och dessutom bara söka upp oss. Och då får vi möjligheten att öga mot öga beskriva, berätta. Jag tror att ju mer förståelse man får för produkten desto mer kvalitativt väljer man väl vad man handlar. Det är väl därför second hand eller allt det här växer så enormt mycket inom klädbranschen. Ju mer vi lär oss om hur jeansen verkligen görs desto hellre vill vi gå till en andrahands butik och köpa något.
Men Anders, du pratade lite grann om att det negativa då med gårdsförsäljning och att det som de som lobbar för nej säger ju att det blir ju, de köper för mycket och det är liksom den här alkoholkonsumtionen. Vad är det mer?
Jag tror egentligen så här att det är nästan ingen som oroas över just ditt exempel, Emma, med den här lilla småskaliga gården. Men det som man oroas över är ju att när man släpper lillfingret liksom så kommer såklart det finns företag som vill tjäna pengar på det här och som ser att okej, det är bara att köra igång någon form av följa alla regler som gäller för lokalproducerat och sen sälja. Och då kan du ju göra lokalproducerat även i stan. Ja, och du såklart kan du göra sprit och öl och så vidare. Och där tänkte jag ställa frågan till dig. Vad säger Absolut? Skulle ni vilja börja sälja på gården? För ni gör ju av Åhusvete. Eran vodka till exempel.
Ja, vi öppnade i somras, eller augusti nu 2018, ett Absolute Home, ett besökscenter första gången.
Det var därför jag tänkte att det är ett förstadium kanske.
Ja, så att vi märker ju också av att folk vill komma och vill lära sig mer om produktion, och ursprung och råvaror, historik och så vidare. Det där intresset ser vi också. Och sen vi blev del av ett större internationellt företag och vi ser hur våra kollegor jobbar, så vi har sett hur viktigt det här är. Om jag bara får ta ett irländskt exempel, Jameson Whiskey. De har ju folk som kommer dit Och de vill göra en guidade tur, de vill lära sig mer. Men hälften av pengarna vill de lägga på att få med sig ett minne. Man vill ha en trofé eller liksom den här souveniren för att man åkte hela vägen till Irland. Till liksom där det här produceras och lärt sig något mer. Och ta hem och visa. Det här är ju liksom en del av upplevelsen. Jag har själv gjort det när jag varit utomlands, besökt romdestillerier och vingårdar.
Ja, precis.
För det är roligt att få berätta.
Jag har gjort det med bourbon i USA. Liksom. Ja. Det är ju jättekul.
Ja, vi alla gillar ju det.
Ja. Så det vore ju såklart, det skulle vi också kunna vilja erbjuda. De som kanske kommer från USA eller Tyskland. Eller så här, du kommer hela vägen för att lära sig mer och se det här. Självklart.
Skulle ni då kunna tänka er att ha en hylla där man köper två flaskor, eller tre flaskor för betala för två, kanske?
Nej, alltså det,
den
vi siktar högre än så.
Den lyxflaskan med Swarovski-kristall.
Ja, men det folk vill ha är ju någonting unikt. Gärna med sitt eget namn på en så här specialversion som bara finns här.
Mm. Och det bidrar till den vodka, så får de blända sin egen vodka. Så
jag har tänkt akvavit. Det ser säkert, skulle finnas ett jätteintresse att göra sina egna akvavitrecept till exempel. Mm. Med hjälp av en hantverkskunnig person.
Men det, förstår du vad jag är ute efter lite grann? Därför att det finns ju den här, det är klart att det blir mycket tuffare. Va? Ni är ett stort multinationellt företag och är då sprittillverkare. Det, blir ju en, det är ju en jätteskillnad mot din lilla vingård på Gotland.
Men du ska ändå ta det till Åhus. Det är bara där vi tillverkar. Så att har du gjort den ansträngningen och vill ha mer ett minne så...
Jo, jag vet. Fast jag försöker ju nu sätta mig in i dem.
Med, det är klart. Risken liksom, är ju att man väljer att även ett stort företag som The Absolute Company skulle kunna välja att öppna en butik mitt inne i stan. Och destillera lite...
På Norrmalmstorg.
Så gör ju absolut redan kulisserna. Med era de här små stads...
Du tänker Parvotka?
Ja, precis.
Ja, de öppnar på Manhattan till exempel. Ja. Just det. Nej, men vi har ju vår produktion i Åhus och skulle vara aktuellt ser det ju där.
Mm.
Vi är ju inte intresserade av att driva butiksverksamhet. Mm. Alltså, det vi tillverkar, vi exporterar 99% av allt det vi gör. De tusentals personer som förhoppningsvis tar sig ända till Åhus är ju inte där vi tjänar pengar så att säga. Utan det är på exportverksamhet. Mm. Så att, absolut, det är ju Sveriges enskilt största livsmedelsexport. Så att där, det är inte pengarna som lockar i det fallet, men däremot är det den här konsumentupplevelsen. Våra konkurrenter utomlands jobbar på ett sätt som inte vi kan göra. Du är välkommen, men du är bara välkommen så här mycket.
Skulle du, är all er spannmål svenskt?
Ja.
Och allt är lokalt?
Ja. Så att vi sysselsätter väl uppåt en 2000 personer om man tar med alla. Vi jobbar med 400 vetebönder. Vi köper ju ungefär 15% av allt vete i Skåne. Det är 200 personer som jobbar med att tillverka glasflaskorna på Limmareds glasbruk. Mm. Och alla åkare och så vidare. Dranken som blir över när de har gjort vodka, det säljer vi till folk som har gris- och kouppfödning. Så de slipper importera soja från Brasilien till exempel, för det är proteinrikt. Mm. Det som blir över. Så vi är en del av det där ekosystemet.
Mm. Det, för det som man också tittar på såklart, det är ju bryggerier. Som också använder spannmål, men väldigt ofta så köper man ju då råvaran från en annan plats. Mm. Och då kan man också dra, vart ska man dra gränsen? Är det en lokal produkt för att den bryggs
på
en by liksom, eller är det...
Ska man ha en odling? Liksom?
Ja, det måste det man odla sin egen humle, sin egen malt och så vidare. Det kan man ju fundera. Och då kommer man också in på det här. Måste man ha sina egna druvor för att göra vin? Mm. Vi har ju Wine Mechanics, Winery Hotel, vi har Simrishamn. Mm. Så att det finns ju såklart många som faktiskt, och de är ju sugna på det här också. Mm.
Det är klart, det hade ju varit en enorm profit för dem också.
Ja.
Speciellt, I mean, the Winery Hotel, jag menar.
Det är nog svårt att dra gränserna. Det är ju inte vårt jobb i och för sig, men det kommer nog
alltså
bli
rätt svårt. Man skulle ju kunna dra gränsen vid gårdsförsäljning. Ordet i sin sanna bemärkelse innebär ju att man har en gård som man säljer ifrån. Man skulle ju
och
kunna...
allt är producerat på gården då?
Ja, jag har en vingård. Jag har inte ett vineri.
Nej.
Det är ju två precis. Olika saker.
Ja. Mm.
Man kan ju göra, alltså hårdra det på det sättet. Sen kan man ju diskutera det fram och tillbaka hur länge som helst. Uppenbarligen har ju inte de som jobbar med det här lyckats komma fram till någonting heller. Men alltså,
nej,
om man bara får fantisera så skulle man ju kunna hitta på hur många saker som helst. Att vi är en del av monopolet. Eller att du måste ha en gård.
Ja, eller åtminstone prova någonting. Jag menar, någonstans måste man ju säga så här, nu tar vi steget och provar.
Mm. Ja, det är väl det som kanske blir nästa steg. Jag vet inte, Skåne har väl gått ut med att...
De vill ha en provperiod.
En provperiod, ja. På 3 år eller något. Där man ska...
Motståndet säger ju att det enligt EU-lag är antingen monopol eller EU. Mm. Som man gör där. Man kan inte kompromissa. Det är liksom det valet de har gett oss som har valt. För ett monopol är ju inte enligt EUs regler om fri handel och marknad.
Nej.
Och då har de sagt antingen, alltså än så länge har de sagt det. Mm. Men det här är ju tolkningar av lagen. Att antingen har du det strikt motsats från vad vi säger. Eller så går du med. Du kan liksom inte tänja på gränserna och ha lite granna bara.
Nej.
Monopol.
Och det finns ju faktiskt till och med också en konkurrensvinkel som sidan tar upp. Då, eftersom Systembolaget, det är väldigt hårt att Systembolaget inte får främja specifika ursprung eller någonting sånt. Och det här blir ju en form av främjande av det svenska ursprunget.
Precis.
Så där är det också...
Men Paula, du som är så himla kunnig när det kommer till våran historia om det här. Vad tror du att det går till försäljning på något sätt skulle göra så att svenskarna går bakåt i utvecklingen vad det kommer till vårat dryckeskonsumtion, eller att det skulle gå framåt, att vi skulle värna ännu mer?
Då skulle jag nog snarare titta framåt. Det vi ser från när vi gör liksom konsumentundersökningar och trendundersökningar, det gäller ju inte bara vår bransch, men alla har ju sett de undersökningarna, de nya generationen, de är mer hemma, de dricker mindre, de har mindre sex, och alla vi vuxna, vi oroar oss, vad ska jag bli av ungdomen nu för tiden, har de inte kul? Alltså, det händer någonting. Vi byter beteenden.
Mm.
Alltså om vi ser från oss, jämför oss med Henning Nilsson från sekelskiftet vid 1800-1900-tal, vi lever inte samma liv. Och den nya generationen som du representerar, man, ni lever inte riktigt samma liv som jag levde, som kanske var ung på 70-talet. Vi har en annan alkoholsyn. Så det jag försöker säga är att folk är mycket mer medvetna om de konsumerar. Det är inte bara dryck utan även mat. Man har inte lust att vara bakis en hel dag. Man kanske vill bara ha en bra välgjord cocktail.
Mm.
För att sen nästa dag ska man göra någonting annat. Du kanske hoppar över något på lördag, men du kanske vill ha någonting till brunchen på söndagen.
Mm. Mm.
Alltså det är det vi ser i trenderna. Alltså, och det gäller ju liksom den nya generationen.
Mm.
Så att vi skulle gå tillbaka till någon default-läge, det är svårt att se. Mm. Det sociala drickandet har ju ändrat natur. Du nämnde ju, Anders, att brännvinet och det byttes mot vin. Ja, och nu ser vi ännu mer urskiljning i vad folk vill dricka. Mindre men bättre, kan man säga.
Mm. Gäller det storstäderna eller gäller det också, jag menar, Sverige är ju ett långt land med mycket... småstäder och...
Där tror jag är jätteintressant. Det här är ju liksom trender där man ser liksom målgrupper i framkant.
Mm.
Sen tar det ju alltid några år innan en trend har slagit igenom i hela folklager.
Mm.
Och sen tror jag faktiskt fortfarande gäller lite grann där, vad lever jag för liv?
Mm.
Hur många alternativ till att så att säga ha roligt, och nu viftar jag med pekfingrarna här i citattecken, har jag där jag bor?
Mm.
Så att säga, hur stark är det sociala trycket? Och vad har jag för alternativ? Det är klart det påverkar.
Ju mer vi främjar att alla får möjlighet. Alltså, gårdsförsäljning skulle ju möjliggöra för fler kanske att starta ett företag så som jag har gjort. För man kan göra det i mindre skala. Anledningen till att vi är så stora är ju för att vi vill kunna leva på det. Det kan vi inte göra om det är mindre. Men har vi en gårdsförsäljning så skulle ju man kanske kunna klara det bara på att bygden gick och köpte hos en själv.
Mm.
Och det kanske i sig skulle liksom skapa förståelse i bygden. För att göra det själv så kanske du inte går och köper någon slask grej på systemet, utan då köper du grannens, eller det blir ett annat intresse av
hantverket. Det hänger väl ihop med mat också, så om du bakat ditt eget bröd så vill du hellre äta upp den och slänga det än om du har köpt en Skogaholmslimpa på ICA. Mm. Att man värnar mer om det som är ens...
Mm.
Det finns en sorts emotionell anknytning till allting som görs.
Mm.
Och det är väl en utveckling som är extremt positiv, tycker jag, alltså...
Jag kan ju tycka att det vore väldigt härligt att få till någon form av gårdsförsäljning.
Ja.
Eller, men sen är det förstås jättemycket jobb innan man har satt gränserna för hur den ska se ut och så vidare.
Mm.
I alla fall så länge vi har ett monopol. Sen kan man ju också säga att ja, men vi borde inte ha något monopol. Nej, men då är det enkelt.
Ja, exakt,
det är nästa podcast. Då är det bara att ta bort allting.
Ja, men tills dess så måste vi ju bara främja den produktionen vi har idag.
Ja.
Mm. Vi har enormt många mikrobryggerier och det finns vingårdar och det finns akvavit.
Och små som produktion av liksom fin gin och sådär också.
Mm. Exakt, och de finns ju också på Systembolaget. Mm. Då måste vi kanske börja jobba där. Vi måste få kunden att faktiskt gå fram till den svenska hyllan. Mm. För den är inte självklar. Den finns i de butikerna som har ett svenskt vin. Nu har faktiskt Klagshamns vingård nere i Skåne har precis kommit in den nu 1 februari när Systembolaget släppte småpartierna. Då är det 30 butiker i Stockholm som har tagit in dem som småparti. Så det händer ju sakta men säkert att det kommer. Men det gäller ju att folk vet om det. Att de finns där. För problemet med vin, och det här är ju inte med öl, för där har vi två olika hyllsystem. Öl är ju liksom lager eller IPA eller porter, medans vin är land. Mm. Så om jag inte vet att ett svenskt vin finns, då går inte jag ens till S.
Nej.
Alltså jag går ju bara till Frankrike och Italien, om det är det nu jag känner till.
Mm. Men vi ligger nära Spanien där.
Ja, just det. Precis. Och ibland så helt plötsligt kommer det liksom vid Sydafrika.
Det är också så, precis. Och så finns det ju den här hyllan för övriga ursprung på ö. Och det är ju inte så kul att hamna.
Nej, men den ligger ju alltid, man måste krypa fram.
Precis. Ja. Så att det är ju såklart ett problem. Och där är det också ganska svårt. Förr så var det ju då, på vår tid och Paula, när vi gick på bolaget, så var det ju pris som styrde hur vinerna stod. Och då var det å andra sidan så att gick ett vin upp från 99 kronor till 101 kronor, då försvann det liksom. Då hamnade det i ett hörn någonstans. Mm. Så att där var det också problematiskt. Så hur man ska göra butiken.
Men kanske som jag förespråkar som ölsystemet.
Mm.
Alltså ett fruktigt eller torrt eller kraftigt. Alltså bland det vita och det röda.
Istället för land då.
Ja, faktiskt. För det är inte lika intressant. Och du kommer, är det så att du är ute efter ursprunget, så kommer du leta efter det ändå.
Mm.
Jag som inte är ölentusiast men som köper det ibland vill bara köpa svenskt för att jag tycker det är kul. Och då kollar jag ju bara på flaggan. Det är inte svårt för mig att hitta.
Nej. Intressant debatt.
Jag tycker också att det skrivs ju mer om svenskt vin idag, tycker jag, i media. Alltså,
så vin, ja, vi liksom skriver ju mer om det, mycket, och det är ju också för att det har blivit så mycket bättre.
Ja, och det hjälper ju också till.
Mm.
Precis.
Men överhuvudtaget, om man ser dryck, så har ju det blivit en stor sak. Jag hörde från livsmedelsföretagen att dryck generellt, alltså alkoholfritt eller med alkohol, är mer lönsamt än vanlig livsmedelsproduktion.
Mm.
Och att det är mycket innovation, det är mycket marknadsföring, det är mycket trender som slår igenom snabbt i dryck. Har ni tänkt själva när ni går in i pressbyrån, hur svårt det är att hitta vanligt vatten utan kolsyra?
Mm.
För du har liksom, det är kaffedrinkar, det är te, det är smoothies, det är färskpressade juicer, det är energidrycker. Det är smaksatt vatten. Alltså halva butiken är ju i stort sett dryck.
Mm.
Så jag menar, man bara liksom zoomar ut lite grann och ser vad är det folk vill ha. Folk älskar dryck.
Mm. Mm.
Ja, verkligen.
Ja.
Och det är också förpackning.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Det hänger väl ihop väldigt mycket.
Mm.
Att man tittar på det.
Ja, en dryck är ju på något vis, många av dryckerna i alla fall, vatten då, som du säger, de är ju egentligen bara vatten. Ja. Så det gäller ju att bara presentera dem på olika sätt helt enkelt.
Ja, men tillsätt någon smak och kolsyra, så kostar den 25 kronor flaskan istället.
Helt absurt.
Och så kan det vara med vodka vatten också. Eller?
Igen.
Ouch.
Ouch. Burn.
Eller vin. Kanske.
Ja, men
kanske.
Vodka kan i alla fall försvara att man köper en flaska, men flaskvatten, det får man inte köpa.
Ja, du menar så. Ja,
Det finns ju bara kranar.
Det har kommit något vatten nu ju, som är så här olika, om man dricker det, ska man dricka det här vattnet, om man dricker det här vinet. Så.
Ja, just det, nu kommer proffsvatten.
Jag har inte provat det än, men
nej, jag hoppar det. Jag ska inte gå in på vad jag tycker om sånt där, men men vi måste faktiskt runda av. Det gick extremt fort.
Nu har vi ju inte med det korkavgiftsgrejen.
Nej, men vi måste upp det.
Och
jag vill säga att upp det.
Ja, gör det.
Vi tar det snabbt.
Ja, vi tar det snabbt.
Alltså, ska vi ha korkavgift?
Alltså, men vadå? Korkavgift finns ju.
Nej, men det är inte alltså, lagligt.
Gå på, system, inte gå på restaurang med stegna vin.
Ja,
liksom.
Ja, det nej, det förekommer ju i slutna sällskap och så vidare.
Det gör ju, men
varför har vi inte det i Sverige?
därför att vi har ett monopol.
Men om jag köper flaskan på Systembolaget och kommer. Nej, det kanske
nej. Men det handlar ju om restaurangens utskänkningstillstånd. Ja, det är de som är ansvariga för att du inte dricker för mycket och så vidare. Och då måste de ha koll över vad du dricker.
Men visst hade det varit ganska trevligt om du kunde ta med dig ditt vin som du har gjort på din vingård när du gick ut åt middag, om restaurangen då inte har det vinet på sin vinlista.
Precis.
För så är det ju i de flesta länder, att så länge vinet inte finns på restaurangens vinlista så får du ta med dig precis vad du vill. Och betala en korkavgift som då i USA ligger på, brukar ligga på ungefär $25 eller beroende på värdet av vinflaskan.
Mm. Ja, eftersom jag inte har förstått det här ordentligt. Nej. Så har jag ju aldrig gjort det någon gång. Ibland när man, ja, om man ska beställa en meny i förväg eller gå på restaurang, då kan det ibland komma så här, så tar vi den här korkavgiften. Mm. Då brukar jag, vad menar de då liksom? Mm. Jag har ju aldrig ens försökt.
Men jag har gjort några gånger när jag har varit och ätit middag i USA. Mycket med vänner som då har en stor vinkällare. Och bara, men nu ska jag äta en speciell middag. Vi ska köpa den här vinet på restaurangen. Och så ska vi ta med oss det här vinet från vår vinkällare. Mm. För det har vi spart för en special occasion. Mm. Och jag tycker att det är ganska trevligt. Mm. Att man kan göra så.
Jag tycker att det finns... Jag håller med om att det skulle vara supertrevligt. Men jag tycker det är viktigt att behålla... Jag vet inte om man kan göra så att vissa skulle få göra det och vissa inte. Men det finns en viss charm med att kunna gå till en restaurang där det finns enorm kunskap i köket. Där det här vinet ska du dricka med den här maträtten. Eller du ska dricka den här ölen. Eller den här vodkan. En kunskap som kanske gemene man inte har när man går och äter mat. Och den tycker jag är väldigt... Det vore tråkigt om den gick förlorad. Att kunna ha en person som kom fram och sa... Det här skulle fungera superbra med det du vill äta.
Men det tror jag inte att den skulle. För att jag tror att folk som tar med sig eget vin till krogen oftast. Mm. Om det nu inte blir så att...
Eller så vill de spara pengar.
Jag går och köper en bag-in-box och tar med mig till krogen. Och det hade ju varit väldigt...
Ja. Fast det förekommer ju... Ja, eller australiensiskt skulle jag säga. Det är, absolut.
Ja, du ser, det finns så många sidor som
alltså, nej, men precis.
Ja. Men doggybag-versionen tycker jag den borde införas. För det handlar också om att man har spenderat pengar på ett vin men man kanske inte vill dricka en hel flaska. Säg att du är själv. Ja. Och vill ha två glas, men du kan du lika gärna köpa en flaska. Men får du inte ta med den här.
Både att dricka mindre och hållbarhet, eller hur? Ja, det här är ett hantverk som någon har gjort. Och det finns inte på glas, absolut. Jag har råd att köpa en flaska om jag får ta med mig den här. Mm.
Precis.
Ja, det hade varit underbart.
Det skulle väl bli ett... Ja, du får en bra korkavgift då, för att det annars är ett rejält inkomstbortfall för restaurangen.
Nej, men de köper flaskan du köper på restaurangen.
Ja. Och tar hem. Förlåt, jag hade satt kvar i ta med sig flaskan. Därför att det är väl också så, du som har jobbat länge i restaurang, att det är en ganska bra inkomst.
Absolut, drycker en väldigt bra inkomst. Men det är också så här... Oftast de som tar med sig köper ju oftast kanske någonting från restaurangen också som komplement. Eller det kan vara olika anledningar att man tar med sig ett vin. Men då blir det igen, kan vem som helst ta med sig vad som helst? Mm. Mm. Det är det som är den frågan. Så får du ta med dig din... Nu har jag inte ens ett alternativ i huvudet.
Det måste ju vara svårt att dra en gräns. Hur ska du dra den gränsen? Du får bara ta med dig fint vin.
Ja, skriver det.
Som en dresscode. Ja, visa upp det när man kommer in.
Du måste visa inköpskvitto att det här vinet kostar mer än 500 kronor.
Ja, nej, men i Australien heter det bring your own.
Och där,
ja, och där är
det ju... Det finns ju oftast om det inte har utskänkningstillstånd för
restaurangen. Ja, och det förekommer ju även här. Ja.
Men det skulle jag också.
Då är det ju ofta en box liksom, ja, det som folk tar med sig.
Ja, det är
det vill inte
det skulle jag inte förespråka. Nej, det var typ jättekomplicerat. Jag tänker efter vad jag står i den här frågan.
Ja, precis.
Däremot så hade jag ju ställt frågan och bara avsluta med om någon av er hade något kul tips som ni vill ge. Någon ni har trevligt ställe ni har varit på och ätit eller så här rolig upplevelse ni gjort.
Ett tips skulle ju vara att besöka Emma när du har dina viner igång, eller hur?
Ja. Och när som helst innan.
Ja.
Mm. Faktiskt.
Och så får du gärna komma tillbaka när du har fått igång produktionen och berätta hur det går. Mm.
Ja, för att jag är jättenyfiken. Jag vill också odla lite.
Mm. Ja. Ja, men vi kan absolut.
Vi kan ha... prata om det sen du och jag.
Exakt.
Vi håller lite hemma i bakgården.
Mm. Ja, eller nej, på min nya fina gård.
Ja, nej, men då vill jag tipsa om Absolut Home. Kom till vårt hus.
Jag tänkte precis säga det. Ja. Jag hade ingen aning.
Oj, så det är också Skåne.
Ja, ja. Skåne. Det finns massa det roliga vingårdar och andra att besöka när man ändå är där. Ja, de har ju egen Route Vin också som... Mm. Man har tagit fram i Skåne. Så där ligger ju, tror jag, hälften av alla vingårdar som är aktiva. Och så vi. Och det finns andra trevliga producenter också.
Kanske ska åka ner och göra podden.
Ja, jag tycker bara att man ska dricka mer svenskt. Ja. Det är jättekul. Ja. Och det är inte så att man behöver, så att säga, skämmas för det.
Nej, snarare det tvärtom. Bra grejer. Det är väl politiskt korrekt.
Ja. Ja, och det är gott.
Och det är gott. Jag har faktiskt ett tips på en bar på Tegnérgatan. 3 eller 4.
Här i Stockholm nu?
Ja. Som heter Savant.
Marcus ställe.
Precis. Mm. Som har tagit in flera olika svenska viner. Och har nästan uteslutande svenska produkter på menyn. Så det lilla kött som finns är svenskt. Mm. Både kallskuret och tillagat. Mm. Och sen jättestor andel vegetariskt. Nästan bara.
Perfekt. Ska alla gå till Savant? Jättemysigt ställe.
Ja, tipsar jag nog gärna om en klassiker. Jag var på julbord på Den Gyllene Freden. Ah. Och som jag förstår så har Filip Fastén köpt den.
Precis.
Det var så fint. Dels att få sitta när man... jag går ut, då vill jag ha en upplevelse. Så att säga, miljön och atmosfären. Och sitta i de här anrika lokalerna från början av 1700-talet. Och tänka på alla som har suttit där före mig. Tänk på det här samtalet där. Mm. Och också ta mat där kan passa med en... nubbel akvavit till. Och det är helt okej att ta det. Och en alkoholfri öl. Mm. Och så har du haft en fantastisk måltid. På det sättet också. Bara att den här mångfalden finns.
Jag tycker vi ska påla tillbaka också. Och så får du berätta ännu mer om era saker som ni gör. För det var jätteintressant att lyssna på dig.
Vad kul.
Verkligen. Så kunnig. Tack så mycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Ja. Och Anders, din kunskap är också otrolig.
Okej. Okay.
Nej. Jag satt på det här och så kände jag så här: nej, jag kan ju ingenting. Jag kan bara låta Anders prata hela programmet. Tack så mycket för att du kom.
Tack.
Tack Tove.
Ja.
Jag har ingenting roligt, jag ska hem till Bärnis. Det är det jag gör.
Vi kan göra lite reklam för våran livepod.
Ja, precis. Har ni inte köpt biljetter så gör det nu.
Den 18
mars. På Helio. Gäster avslöjas snart.
Ja.
Om de inte redan har gjort
på
det.
På vårt Instagram.
Ja, som heter... Eat, drink,
think, travel.
Ja, gå dit, följ oss. Kom på vår livepod.
Ja. Yeah.
Bra.
Hej.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.
Tack.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.